När vi lever i de här tiderna som vi är, då ska jag än en gång gå in i de här lite mer svåra områdena som jag tycker är svår. Som egentligen inte är svår, för de är så klar och tydlig så att det är dumt att kalla det svårt. Och det handlar ju om sista tiden och så. Men det som blir svårt, det är att det finns tre grundtolkningar. Pretrib, midrib och posttrib. Och de handlar om Herrens ankomst, när han ska komma. Jag för min del har aldrig någonsin fått någon frid eller bemyndigande från Gud att använda Bibeln för att försöka räkna ut när Herren ska komma. Men det finns ett bibelord som säger att tider och stunder inte angås. Och Herren, han öppnar och tillsluter dörrar som man vill. Men det finns alltid mängder med lärare åt olika håll och kanter. Ändå ska jag hämta några grejer ur det hela. Och inte för att förutspå någonting av Herrens ankomst. Utan ett ord ska handla om att Herren visar att han har omsorg om oss. Hur svårt saker än blir. Och i princip, som alltid är min huvuduppdrag, vad ska vi tänka på för att komma helskinnad hela vägen hem? Om ni lyssnar igenom det jag har gått ut med genom åren, så är det alltid den grundtonen. Är det stora, mäktiga politiska händelser och sånt där, det är inte mitt uppdrag. Det tjänar ingenting till. Det finns liksom nog med folk som pratar om politik. Det finns nog med folk som pratar om ekonomi. Allt det där. Och det är inte viktigt. Det kommer att gå liksom sin gilla gång till slutet allting. Frågan är liksom, hur ska vi förhålla oss till saker som sker? Det är alltid det som betyder någonting. För Herren vill ha hem oss. Jag menar, om vi har sagt ja till Jesus, så betyder det att Herren är intresserad av oss. Helt enkelt. Om vi har gjort det. Vi skulle inte säga ja till Jesus som vi har gjort, om inte Herren först har visat och skapat ett intresse i oss för honom. Och det är han som är intresserad av oss. Så vi kan koppla av väldigt mycket och veta om att det är alltså världens skapare som är intresserad att föra oss hela vägen hem. Och därför kommer det att gå. Det är han som har skapat universum, solen, månen, bergen. Det är han som har skapat dig och mig. Det är han som har skapat atomerna, elektronerna. Som har skapat liksom varenda liten tråd, varenda kvantfysik, allting de håller på med. Från noll. Men det är väldigt liten en kvantgrej. Det är teorier kring sånt som inte finns, till och med. Och allt till universums storhet, allt, i allt detta ligger Gud, i det minsta och i det största. Och han har månen som sin fotapall, står det skriven. Han fanns före all tid och han kommer att finnas för evigt. Det är alltså en sån mäktig härlighet och kraft som har intressen av att vi kommer hela vägen hem. Så hur ska vi misslyckas? Ja, det kan misslyckas. Men det går inte liksom. Det är inte den lätta biten att ramla från Gud. Det krävs liksom att vi är öppen med mörka krafter och så. Då är vi i farozonen då. Men om vi håller oss på Guds väg, då är det ingen som kan hota oss, hur svårt saken än blir. Jag menar, vi för några år sedan så deltog vi i några stycken i läger som skrämde upp ganska så mycket. Och att skrämma upp folk, det tjänar ingenting till. Och i och för sig, för att verkligheten som sådan kommer vara nog hotfullt och skrämmande för de som har öppna ögon ändå. Man behöver inte gå ut och undervisa om det. Man kanske ska ge svaren. Man kanske ska ge svaren, varför ser det ut så här? Ja, det står i Bibeln. Betyder det någonting? Ja, det betyder någonting. Hur ska vi förhålla oss? Ja, det står här. Vad är syftet? Att ni ska hem till himlen. Det står här i Bibeln, allting. Och en brist som har funnits i Sverige, det är just det här att bibelläsandet har minskat. Men det fanns ju för några år sedan, eller ja, några decennier sedan, en grupp som man kallar läsarna. Det var någon som kallade mig för läsare när jag var nyfrälst. Jag undrar, vad är det för någonting? Jag är ingen läsare, jag är bara kristen. Jo, läsare, de kommer alltid med Bibeln. Jag hade alltid Bibeln i handen, vart jag än tog vägen. Gick jag till banken så hade jag Bibeln. Gick jag till arbetsförmedlingen så hade jag Bibeln. Så det var väl kanske lite överdrivet, men så var jag i varje fall. Jag hade funnit mitt liv och hjälp och räddning genom just Guds ord. Så varför skulle jag liksom inte visa det? Så jag kallas för läsare då. Ja, och då fick ju folk upp, nu är det en som blåstuderar Bibeln varenda minut. Men det gjorde jag inte alls, men jag ville alltid ha den med mig. Jag läser ju mycket naturligtvis, men inte så mycket som kanske folk tillskrev mig, men jag läser så mycket så att jag lärde mig att lita på Gud. Sen fyllde han i resten. Så det är inte så krångligt det heller egentligen. Men det är bara lite av mig det. Om man går ännu längre tillbaka, så vet ni, det som är riktigt gamla, så gamla människor finns inte här. Även då har jag läst någonstans, för jag har ingen egen erfarenhet i hur man gjorde i Sverige, och väldigt vanligt i Norrland faktiskt. Att när man gjorde en överenskommelse, så var det två karlar som gjorde det. Då spottade man i näven och så tog man varenda hand och så sa man: och Herren är vårt vittne. Så tuffa, burdusa karlar som inte visste bättre än att spotta varandra händerna. Ändå liksom, Herren är vårt vittne. Nu har vi kommit överens om det här. Och Herren är vårt vittne. Och det där är egentligen grunden som har legat juridiskt i grund i svensk lagstiftning. Att muntliga överenskommelser är lika juridiskt gällande som skriftliga. Det är svårare att bevisa. Men liksom på, innan den tiden när de gjorde en muntlig överenskommelse om någonting då, det hade ju ofta med pengar, egendomar, land, skog och så att göra. Så det är klart det skulle vara korrekt. Men här var det alltså två gubbar som hade en viss gudsfruktan. Så de visste liksom att vi lurar inte varandra, vem vågar göra det? Gud är vårt vittne. Det var både liksom en trygghet för båda två när man sa så. Och så sa man och menade. Och om vi läser skrifter från, vi säger från 1700-talet, det tycks att tunnas ut vid 1800-talet någon gång, men fram till 1700-talet, då var det så vanligt, speciellt från officiella dokument från kungahus, regering och så, att man skrev nådens år 1792. Nådens år hade man med. Ja, Jesus undervisade om förra gången, sa det: jag har kommit för att förkunna ett nådens år. Den nådens år, det är ganska långt nu då. Så det är drygt 2000 år. Men år 1792, där har jag sett ett dokument som har undertecknats så. I nådens år 1792, så hans majestät eller vad det var. De skrev så. Att Gud var med i överenskommelser hos bönderna i Norrland och kungahuset i Stockholm, det var självklart. Det är inte lika självklart längre så där. Och jag är jätteledsen. Jag har haft en nöd över det i snart 30 år då, just för Öviks räkning då. Och det är en nöd som Gud har lagt på mig. Men det, jag ser att det går som Gud visar mig, att det kommer att bli uttunnat i kristna kretsar. Och det kommer att bli ersatt med någonting annat. Ja. Och så ser det ut. Så det är liksom en tid vi har som i vårt land är ganska svår. För vi drabbas av en slags förföljelse som inte är särskilt öppen och tydlig. Utan vi lider ändå. Jag menar, på andra delar av jorden så kanske kristna rakt dödas eller skjuts eller någonting. Jag vet inte vad som är bättre. Men om man får dö plötsligt och överraskande, så tycker jag att det är bättre än att sakta se vart ta Gud vägen. Den sorg man ska ha lång tid då. Och den typen av lidande har vi i vårt land. Och dessutom så ser vi på många unga människor, tonåringar som vill ta självmord. De saknar ju någonting. Vi ser liksom på skolorna att folk mobbas. Skolorna är ingen bra miljö för alla. Vissa liksom tycks mobbas automatiskt, och det är lika automatiskt att vissa grupper blir mobbare. Jag går inte in i det så här, men Vi ser det här med kvinnofrågor och mansfrågor. Det kanske blir som i Frankrike även i Sverige. Där är det alltså inskrivet i fransk lag att han och hon ska tas bort och istället ska det heta hen, alltså på franska då. Man tar bort könsidentiteten. Men könsidentiteten är också någonting som Gud har skapat. Att Gun-Britt är kvinna och att Nisse är man, det är väl ingen tvekan på det. Gud har skapat så, och varför ska vi inte få kallas man och kvinna då då? Om jag säger han eller hon, måste jag säga hen. Ja, men det är en kraft som går emot den ordning Gud har skapat. Annars skulle det inte ske. Det är inga mänskliga idéer. Det kommer från en kraft som vill fördärva Guds skapelse. Och en del i det hela är ju då att avkristna ett land. Och Sverige har ju varit utsatt för det då, metodiskt. Metodiskt då 50 har det skett sedan 1946-47 ungefär. Innan det så förbereddes det 1880. Och sen har man gått ut väldigt hårt sedan 1975 ungefär. Och det kallar vi för New Age. Men det är mer metodiskt än New Age. Det är punktskrivet i 10 former på ett dokument som man skrev redan i slutet på 1800-talet. Då var det så känsligt eftersom kyrkan var så stark. Så de här dunna dokumenten och plockade fram det senare igen till offentligheten efter andra världskriget. Då var det, de behövde förbereda stora grupper bakom ryggen på alla andra. Hur ska vi avkristna Sverige? Det var deras fråga. Och det kom från en ond källa. Förmedlat av en ond kvinna. Nerskrivet av mäktiga män och kvinnor till ett offentligt källande dokument för deras kretsar. Så att det var ingen gott i det. Och det var metodiskt. Det har vårt land blivit utsatt för. Och då ska vi se nästa lilla grej. Hur är det möjligt att tyska folket inte kunde reagera mer än vad de gjorde när Hitler dödade så många judar? Och varför skedde det? Hur kunde Hitler ta makten? Ja, Hitler var för det första en som rådfrågade ett medium, ett brittiskt medium. Det brukar inte gå ut så mycket sånt offentligt. Han var dessutom beroende av olika narkotiska preparat. Just sådana här preparat som kallas medvetandevidgande. Och de öppnar för den andliga dimensionen utan att det har någon... Vi kan ju också få inblick i den andliga dimensionen när Gud öppnar. Men det är Gud med att skydda. Men när du tränger in i det med hjälp av kemikalier, då kan det vara väldigt knepigt. Men vad gjorde han då rent som en teknik? Jo, han utsåg judarna som syndabock. Så att folket skulle ha dem att skylla på. Judarna ägde ju en hel del. Och det är klart, ett rövarfolk ville väl alltid roffa åt sig andra ägodelar. Och det fanns en hel del att ta här. Konst och guld och allting. Och dessutom så fick folket som Gud höll på att ta makt över. Eller förlåt, Hitler höll på att ta makt över det tyska folket. För tyska folket är inte något obarmhärtigare än någonting annat. Men här hände det ett tvång som gick över deras huvud som de inte alla förstod. Men en del reagerade, det här är inte gott. Då skapas det en syndabock. Hitler gjorde det. Judarna vart syndabocken. Som folk fick koncentrera sig på allt sätt och vis. Så att Hitler kunde fortsätta att ta makten över hela folket. Det var det första syftet i strategin. Okej, hur hör det här ihop då? Ja, när nu Sverige ska avkristnas. Så sker samma sak. Men nu är inte judarna inblandade. Alltså vi ställer oss frågor, varför händer det här? Varför blir det mindre folk i kyrkan? Varför blir det så bråkigt i kyrkan? Ja, men det är så jävlar gör. Vi söker fel och problem på ledarna, pastorerna, lärarna och allting. Och det är så jävlar vill ha nu. För då ser vi inte det rätta. Det är en annan kraft som håller på att avkristna landet. Men vi känner av att något är fel. Vart, och så ska de här frustrationerna riktas någonstans. Och då kommer de att riktas inåt kyrkan. Och så trasar vi sönder. Istället för styrka och hjälpa till att bygga upp varann och komma igenom attacken. Det är den strategi som är utsätts för nu. Tyvärr. Så det är klart att inom den kristna kyrkan så behövs det en medvetenhet som jag gick ut med förra gången. Pröva andarna. Kommer en trovärdig person som är så perfekt på allt, finns inte att kritisera någonting, fullständigt fulländad i allt, och pröva dem ännu mer. För det är inte normalt att Guds folk och Guds ord förmedlas på det sättet. Om vi tittar efter vilka som har ansetts som Guds män i ordet. Jesus var en snickarson. Han hade inte ens två skjortor eller mantlar. Han hade bara en. Johannes döparen, som var den som man har valt väg för Jesus, kamelhårsbeklädd. Han gjorde inte några så större ansatser, för att fariseerna var ju den ansenliga gruppen då. Men han sprang inte och pratade med dem. Han satt ut och ökade med en lägereld, så fick väl de komma dit ut och ställa frågor. I vems namn pratar du? Han gjorde inte sådana besvär för dem. Men det blev så. Och det var bara en sån där person som egentligen inte hade något anseende. Inga tillgångar, inga pengar. Levde ut öknen på vildhåning och annat som kan finnas i öknen. Ja, det är inte så vi tänker liksom om de människor som ska förmedla det viktigaste. Profeterna är alla liksom så här personer som var... Det fanns ju några som var mer välutbildade och den kretsen då. Men de var alltid obekväm för maktens folk. Moses, ja, prins i Egypten. Egyptologin vill ingen av oss ha med att göra, för det tillhör inte Gud. Men han var ändå en tid prins av Egypten. Jude till födseln, blev mördare. Och just den personen väljer Gud att använda. Pröva därför andan, säger jag bara. För att det kan finnas guld och diamanter hos en person som ligger i diket. Det som kommer ur deras mun och ur deras liv kan vara det värdefullaste du kan tänka dig. Se inte ner på dem. Pröva andarna. Den här höga upphöjde som kommer liksom i pompa och ståt och allting. Pröva andarna. Det är inte alls säkert att det är från Gud. Det är bara den yttre fasaden som verkar bra. Och kommer de med väldigt mycket pompa och ståt, så kanske man blir lite rädd dessutom. Pröva andarna. Det är budet. I församlingen, det kommer mycket nya idéer hit och dit. Hur ska vi lösa problemet? Pröva andarna. Idéer saknas det inte. Huvan, vad mycket det finns. Det dyker upp jättestora rörelser från USA som erbjuder Sverige lösningar på en del efter andra. Men vi får betala väldigt mycket pengar för det. Pröva andarna. Man kan inte göra Guds kropps angelägenheter och den heliga andes verk till affärsverksamhet. Det går inte. Det är inte svårt att pröva de rörelserna. De stryper liksom på sina egna målsättningar. Men pröva dem ändå. Även kristen verksamhet ska ju finansieras naturligtvis, så att på något vis ska det göra så. Men pröva andarna. Det är vad man ska göra. Kan du inte, läs ordet lite mer. Ta 5 minuter till med Gud. Be till han och lär känna han. För det är en stor grundbult i hur du ska pröva andarna. Får en lära sig att känna igen sin herdes röst så småningom. Men herden, om den är falsk, kan återskapa sig till en ljusets ängel. Men den där sista nyansen klarar han aldrig. Den där sista tonen som ska finnas hos Gud, den kan djävulen aldrig någonsin återskapa. Så det går att pröva även de mest svåra. Ta inga snabba beslut. Gå till Gud. Så att du kan säga, Herren är vårt vittne. Om du pratar med någon och gör en överenskommelse, säg som ni gjorde förr. Herren är vårt vittne. Han har hört vad vi har pratat om. Han känner våra hjärtan. Ingen ska hålla på lura någon annan här. Skriver under ett dokument. Våga någon gång bara få vittna om att Gud fortfarande finns. Skriv då, i nådens år 2017. kanske blir en första som skriver det över 2017. Jag gör det ändå. Man undertecknade offentliga och juridiska dokument på det viset i Sverige tidigare. Och jag vet inte om det gammalmodiga alltid är något galet. Jag tycker det gammalmodiga är så bra, ja, för att Gud, han är äldst. Han har alltid funnits. Sen kommer det här. Hur är då vår Gud? Ja, det jag tänkte läsa om. Och nya med reservationen att jag är inte ute efter att föresäga någon tid. Alltså jag vill gärna medvetet undvika de orden som får en att tro att nu sitter Johansson i pretrib, midtrib eller posttrib. Alltså jag har ingen som helst sån bemyndigande från Gud att hålla på och föresäga något datum. Ingen annan har det heller, tror jag. Men den gången Gud vill ha det förmedlat, då kommer han att förmedla det. Men då ska man också pröva andarna. Jag ska gå till Matteus då. Det handlar ju om oftast om, ja, talet om sista tiderna då. Varför gick jag in här och nämnde olika lidanden som är för tonåringar till exempel som tar självmord, att identiteterna håller på att skära sig från oss. Jag menar, om man är kvinna fullt ut, skulle jag vilja säga, för det var Guds ord säger. Det är så han vill använda det. Kvinnorna är oerhört kreativ och bör släppas loss lite. Och kararna, så säger Gud, var manlig och stark. Gå inte och kryp där. Res på det, för Gud har skapat det så. Alltså det är ingen tvekan om att Gud till fullo erkänner båda könen. Men det borde han väl göra. Det är han som har skapat dem. Så han kan ju inget annat. Men liksom lever det som Herren har gjort. Och det är en välsignelse inne. Det är en stor välsignelse inne. Sen vad som är manligt och kvinnligt, det vågar jag inte i de här tiderna gå ut och peka på. Men ja, det står några tips om det i varje fall i Bibeln. Matteus 24. Och det jag tänkte läsa ur, utan att försöka gå in i sådana grejer som skrämmer upp någon i onödan eller så. Jag kan bara säga så här, att vi vet alla att det kommer en väldigt svår tid. Vi behöver inte detaljera och slå på något hårdare med det. Det har vi läst ett antal gånger. Och kanske den tiden blir tuffare än vad vi tror. Jag ser inte det som några hinder, personligen. Jag är en sån där som blir så här, och vilka problem jag får nu. Nu ska vi se vad Gud kan. Alltså, sakta men säkert så. Jag var så när jag var nyfrälst. Ju större problem jag skulle lösa, desto mer jublar jag. För jag visste, jag kan inte själv. Men nu får jag se vad Gud kan. Så fånig var jag då. Och nu börjar jag bli så där fånig igen. Och jag har själv vet Gud att få komma tillbaka till den känslan jag hade när jag var nyfrälst. Att ha den där fullständiga tilliten till han. Jag har lärt mig att kunna lite för mycket själv. Men nu är jag tillbaka till det. Man kommer till en viss nivå i Bibeln och kunskap där man inser, åh, hur mycket finns det inte kvar att lära sig. I början tror man att man kan allt. Läser man lite till så fattar man hur lite man vet. Och nu är man där, hur mycket mer finns det att lära sig. Ta aldrig slut. I vårt land så växer själviskheten. I vårt land så växer det som inte är så bra för människor till exempel. Prestationskraven på våra yngre ökar ju så. Alltså yngre, de bara är belamrad med en börda. Där de tror att de måste leva upp och besluta hur deras liv ska bli. Det är klart att många ungdomar inte klarar det hela. Diskussionen om att skolan blir sämre och sämre och man ska öka på betygen. Ja, men det får motsatt effekt. Det får de göra på fel sätt. De lägger bara på ytterligare krav på en massa elever som redan förmodligen gör sitt bästa. Hjälp dem istället att hitta liksom första nivån, så de blir självgående, så kommer de att fixa det. Det finns andra lösningar. Fyll deras behov, skulle jag vilja säga. Finns ingen människa som fungerar bra om det inte finns något litet mått av kärlek hos dem. Och det här drabbas landet av. Det står det i Matteus 24 och 12. Jag läser från 12 versen direkt, men det ryckte ur sitt sammanhang. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Det är två saker som sker här. I samtid som laglösheten tilltar så svalnar också kärleken. Denna kärleken är människans drivkraft. Denna kärleken är vad som kommer från Gud. Denna kärleken är den här livsande som Herren skapade in i lerklumpen, blåste in i lerklumpen när han skapade människan. Den håller liksom på att blåses ut på grund av laglösheten. Och vad har laglösheten för betydelse? Ja, rent juridiskt ser vi väl. Det är förbjudet att döda människor. Ändå görs det dagligen idag. Det är förbjudet att kränka andra människor. Ändå görs det. Det är förbjudet att stjäla andras tillgångar. Ändå görs det regelmässigt. Det är förbjudet att muta. Det är förbjudet att hålla på så. Ändå görs det. Laglösheten tilltar. Andligt har vi Guds lag. Ja, det är Gud som har sagt att det är förbjudet att döda och stjäla och så vidare. Så att det hör liksom ihop. Den biten tilltar. Och är det så att du är väldigt, väldigt, väldigt laglös idag. Det finns ju liksom riktiga storbedragare nu. Så jag hoppas de får en rättvis dom. Som tycker sig liksom åka omkring i lyxbilar och bo i lyxbostäder. På svenska pensionärers bekostnad. Det är laglöshet. Ja, om de har förmodligen möjligheter att skaffa sig väldigt duktiga advokater, så de hittar väl några luckor i allting här. Men Gud kommer de inte undan. Tro inte det. Så det är det laglösa då. Och så står det här: men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Hur ska vi hålla ut in till slutet när vi blir frestad, när vi blir förföljd och sådär? Ja, men fortsätt att älska. Det är det handlar om. För att när du blir slagen så kan du bli bitter. Och bitterheten kan driva bort det lilla kärlek som finns kvar. Du behöver liksom inte säga att om någon blir slagen eller så, att det är något bra. Inte så. Men gå in, snabbt in i förlåtelse. Och är det så att du upprepas, då kan man ju också gå därifrån. Så det är en bra lösning. Om du någon skäl någonting från dig, så betyder inte det att du har rätt att skäla av någon annan. Har du blivit bestulen på någonting, ja, gå till polisen, låt dem utreda. Men acceptera smärtan inne, för det är ganska jobbigt att bli bestulen. Men det är jobbigare att skäla. Jag har varit i båda rollerna. Jag vet att det är jobbigare att vara tjuv än offer. Det är svårt att förklara, men den dag man möter Gud, då inser man det. Så laglösheten tilltar. Och det står också på ett annat ställe som jag inte så här: av allt du må bevara, må du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Och det där är inte bara medicinteknik. Det här är också andligt. För i vårt hjärta, där är bilden liksom för vårt innersta väsen. Och det ska alltså vara kärlek där. Det är miljön för allt gott. Så när vi bygger upp ett land nu, då kraven på våra ungdomar att de måste ha så fantastiskt bra betyg. Ja, jag skulle vilja säga så här att, vad har det blivit för folk? Kan vi inte liksom anställa våra ungdomar genom jobben då? Måste vi liksom förstöra dem innan de är mogna att jobba? Om vi nu har så bra skola, är kunskap verkligen det viktigaste? Ska vi liksom inte kunna ge dem någonting till deras inre människa också? För om du laddar en ung människa med bara kunskap, så kommer det att skapa ångest. Man ska kunna bära den kunskap man har. Men vi bara slänger dit kunskap och struntar i resten. Nu kan det här vara en kvarleva för skolan, och många andra har vi varit van att det har funnits kristenhet och kristna kyrkor. och därför brukar det fungera bra. De tillför kärleksbiten och de andra tillför kunskapsbiten, ja, men då fungerar det ju. Men om man nu lever i ett land där kunskapsnivån ska höjas samtidigt som kyrkorna ska bort, hjälp oss. Ett folk håller på att avrättas. Det är väldigt allvarligt. Men du som håller ut in till slutet, vad det jag menar, hur tiderna ens ut, när Herren än kommer, så ska du ändå försöka hålla ut dag för dag. Det finns folk som har sjukdomar och svårigheter i sina liv, och det är tufft ibland. Håll ut ändå. Gud har inte övergivit det. Tro inte att Gud överger det. Gud ljuger inte. Men liksom, vi lever i en värld som kan vara svår. Det går inte att göra Gud ansvarig för att djävulen härjar. Utan gå istället till Gud när det är svårt. Då kommer någonting att lätta i varje fall. Håll ut till slutet. När slutet kommer, då ska du bli frälst också. Men när det står så här, uppmaningar om allting, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst, det betyder också att den som inte håller ut till slutet kommer inte att bli frälst. Och det, vi ska inte vara i den biten där vi, bara för att motståndet blir svårt, svårigheterna är övermäktig, så är inte svårigheterna liksom min angelägenhet, det är ju världen. Det är en kamp mellan djävulen och Gud. Gud har vunnit matchen för själarna. Och djävulen kommer försöka använda allt han kan i världen för att förstöra det. Vi är inte större än så, vi människor. Men vi är tillräckligt värdefull att vara värd att dö för, som Jesus har gjort. Det där är det ena ordet i de här sammanhangen som jag tycker att man ska titta och svälja lite mer när man läser de här svåra ställena. Håll ut till slutet. Laglösheten kommer att tillta och därför så svalnar kärleken. Laglösheten kommer inte från Gud. Den kommer från en uppsjö av andra krafter. Men dess syfte är att avkristna landet och därmed få kärleken att svalna. Så de som nu går och pratar om kärlek i alla dess möjliga former men ändå bedriver laglöshet, tro inte att folk kommer att älska varandra mer. Tar man bort kärleken så finns det ingenting att älska med. Helt enkelt. Det finns ett ord till i det här sammanhanget som man ska tänka lite på. Bryr sig verkligen Gud om oss, kommer man ju fundera på sådana här gånger. Allting är svårt och jobbigt och hela allting håller på att gå ner och gå sönder. Det blir ju ingen kvar, Gud. Så jag vet inte hur många gånger jag har tänkt så. Man ser, blir det någonting kvar? Jag var en vän här som jag liksom tyckte liksom var så kristen och allting för en massa år sedan. Men han är ju definitivt borta från dig, det vet jag ju. Det är andra krafter han tillbe idag. Men finns det liksom ingen ände här liksom i hur ska det ta slut? Alltså tiderna blir så svår. Så att om tiden får löpa hela vägen ut så finns det ingen kvar att rädda. Så svår blir tiderna. Men vad gör Gud en sån gång? Jo, det står det Matteus 24, 21-22. Matteus 24, 21-22. Så då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om det inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Det är Guds svar på ondskan när den tilltar. Tiden kommer att förkorta Gud. För de kristnas skull så kommer han att förkorta hela tiden. Han är mäktig att göra det och han gör det. För att det ska finnas folk kvar att rädda. Annars går alla förlorad. Det är en omsorg från Gud som inte vi kan föreställa oss. Hur i hela friden beter man sig? Har han en klocka? En almanacka, hur gör han det? Men tiden kommer att ta slut för att han säger att mina barn lider för mycket. Nu får det vara nog, säger Gud. Hans hjärta talar också ibland. Nu får det faktiskt vara nog. Nu tar jag hem dem. Det är omsorg från Gud. Han vill ha oss hem till sig. Och han kommer att se till att det blir så. Om han så måste förkorta hela världsutvecklingen, så gör han det. Tänk er vilken påverkan det blir på allting annat. Tiden finns inte kvar. Allt har upphört att existera. Ja, för mina barns skull gör det. Det är en stor far som gör så. Det vittnar om mycket kärlek och omsorg i de svåraste tiderna vi kan tänka oss. Men det är också ett hopp. För de svåraste tiderna kommer inte att få löpa tiden ut. De blir kort. Och Gud tar hem oss till himlen. När han vill det. Han har tänkt så. Och då kan ni veta om att det är Jesus som säger det här. Det är Jesus själv som beskriver hur svåra tiderna ska bli. Alltså, många gånger så tror man att Jesus bara är tjo-tjim, halleluja och hurra. Ja, han är ingen jultomte. Han har förklarat för oss att han har räddat oss. Men det blir svåra tider också. Han liksom visar båda bitarna. Både det positiva och det som vi skulle kalla för negativt. Det är, så ser sanningen ut. Om vi bara vill lyssna på det positiva, så är det inte sanningen vi lyssnar på. Är det bara så vi vill lyssna på det negativa, så är det inte sanningen vi lyssnar på. Sanningen innehåller båda bitarna. Och är kärleksdriven. Och sanningen har där dessutom ett namn. Jesus Kristus. Och det är han som är vår räddning. Det är han som har intressen och makt och kraft och möjligheter att se till att vi kommer hela vägen hem. Så här är det, till vem ska vi vända oss? Ingen annan. Vi vänder oss till Jesus. Och håller oss fast där. I Jesu Kristi namn. Amen.